Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. Nu på onsdag den 13 september så har jag mitt första headliner-gig utomlands. Det är i Japan och det är på Good Heavens Comedy Club i Tokyo. Jag kommer köra stand-up på engelska då alltså. Mer info om det här hittar ni på standuptokyo.com. Sen så är jag med och arrangerar en jävligt cool grej. Jag och specialisterna, vi blir först i Sverige med konceptet Comedy Roast Battle. Där komiker möter varandra en mot en och roastar varandra. Som i en rap battle ungefär, fast utan rim och takt. Utan bara med elaka skämt och med humor. Den 1 oktober så är det premiär på Hornhuset i Stockholm. Och då kommer ni bland annat kunna få se Magnus Bettner mot Martin Sonneby. Petrina Solange mot Aron Flam. Jag och Anton i en tag team battle mot Ahmed och Branne. Och sen kommer Nisse Hallberg möta någon också. Så fatta så fruktansvärt kul det kommer bli. Och det är liksom inget jättestort ställe vi kör på. Så biljetterna kommer givetvis att ryka snabbt som fan. Så passa på att köpa redan nu på roastbattle.se. Biljetter finns också nu till min och Anton Magnussons gemensamma stand-up-turné i höst. Vesslan och Benne. Där biljetterna också börjar ta slut i vissa städer. Finns biljetter släppta till Göteborg, Jönköping, Helsingborg, Stockholm, Linköping, Kalmar, Kristianstad, Malmö och Växjö hittills. Och denna turné hittar ni biljetter på specialisterna.se, ny hemsida. Men nu är det mindre än 3 veckor kvar till arkivsamtals deadline. Ni märker jag har mycket grejer på gång och jag behöver ekonomisk hjälp för att kunna fortsätta med den här podden för att kunna prioritera den också. Men jag har en Patreon-sida och om jag når målet, Patreon-målet innan 1 oktober så fortsätter jag som vanligt med den här podden. Annars tar jag en paus och kör vidare ifall målet nås. Så vill ni ha er vanliga dos av arkivsamtal varje vecka så gå in på patreon.com/arkivsamtal och bidra med ett valfritt antal dollar per avsnitt. Vi är ganska nära målet nu och tack alla som blivit Patreons hittills. Jag uppskattar det som fan. Men om du är luspank så kanske du åtminstone kan följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till den roliga podcasten Arkivsamtal. Jag heter Siv Järnfors och mitt emot mig sitter K. Svensson.
Ja, hej.
Jag har en ny intro-gimmick.
Ja, eller är det nästan som en tagline? Eller?
Jag vet inte, jag tror det är tredje gången. Första gången kom det spontant, men ja. Då tyckte jag det var så roligt att så här, göra det svårt för sig genom att höja förväntningarna.
Men jag är ju jättestark anhängare av den av idén att det funkar jättebra. Ja. Att säga så, den roliga podcasten Arkivsamtal.
Ja.
Alltså att det är till slut, så alltså att det bara sätter sig till slut.
Självuppföljande profetia.
Ja.
Eller att folk kommer att snacka om det. Ja, men lyssna på den roliga podcasten Arkivsamtal.
Ja, men jag har själv jobbat med mycket, vi har en podd som heter Della Mond, va?
Mm.
Den kallar vi Sveriges enda renodlade humorpodcast.
Mm.
På något sätt, det är ju också så styltigt liksom, som man tänker på det. Men till slut så hör man folk prata om det som det enda renodlade humor.
Vad säger det inte ett visst mått av ironi?
Vet inte. Nej, men jo, för då måste, folk vet ju att det finns andra poddar med bara humor. Och, ja. Ja.
så har det blivit dags då för det omåtligt, apropå kylskåp,
ja.
Så har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Jag kände att det var min mun som lät han så entusiastisk, men inte min själ.
Nej, inte ditt ansikte på något sätt. Dina ögon sa liksom, det är inte dags för det här nu. Det är dags för dig att gå hem nu, Kristoffer.
Jag är lite förkyld idag, lite febrig. Alltså? Till och med tagit febernedsättande paracetamol.
Kemisk medicin för att, man, ja.
För att bli mindre febrig. Och snytit mig.
Du har gjort allt som... Ja.
Allt som stör min tjänst.
Ja.
Ja, då ska vi se här. Då har vi, tror det finns kvar en Manderpils. Mm. Det finns dry martini, inklusive oliv, så man kan få en tandpetare genomborrad.
Ja, måste säga så här, jag kanske kommer ut som någon sorts tölp, men jag har aldrig fattat den drinken.
Alltså den är acquired taste, dry martini. Det är lite som kaffe, det är ingen som tycker det är gott från början.
Det kan vara att jag drack det när jag var ung och sen tänkte jag så här, gud vad äckligt, det här ska jag aldrig mer dricka. Och så har jag inte druckit det på 15 år nu.
Jag kämpar fortfarande för att tycka det, för njuta av den fullt ut. Och jag har kommit en bra bit på vägen. Alltså så här, nu njuter jag av den, men jag kan tänka mig att till slut så kommer jag ha verkligen fått smak på den.
Ja.
Alltså jag gillar ju ändå det här acquired taste där man ska kämpa sig över en mur.
Absolut, om det är någon, det är bara det att det måste finnas en belöning där på andra sidan. Att man skulle vilja ha garantier för det.
Ja, det finns ju aldrig några garantier här i livet.
Men den är lite för stark också, tycker jag. Ja,
jag tycker vi ska hänga oss kvar lite vid det. Alltså ja. Så här med acquired taste-fenomenet.
Ja.
För till exempel tv-serien The Wire, som många anser är den bästa tv-serien genom tiden.
Ja.
Det anser jag också.
Ja.
Men det var så jävla svårt för mig att ta mig över den tröskeln.
Exakt, för tre gånger har jag sett första avsnittet. Mm, och jag vet ju att jag ska se den, men det tar ändå... Det tar mig lite tid ändå.
Du har inte sett det heller? Nej, men sen så var det ju liksom... Helt underbart. Liksom.
Ja, men jag tänker
och, kanske Dry Martini har alltså, samma tröskel.
Många saker man uppskattar som vuxen. Vin, öl, kaffe.
Ja.
Cigg kanske. Jag menar allt.
Ja visst. Ja, cigg har jag inte riktigt lärt mig. Men det är nog på grund av överkänslighet.
Jag har gått hela varvet. Jag tycker det är äckligt. Men första gången jag testade en cigg. Jag trodde ju inte det var sant liksom.
Alltså, att det var så jävla äckligt.
Ja, alltså, jag tänkte, men är det så här?
Och så är det ju, så var det med The Wire också, att det var tråkigt och svårt att hänga med i. Tricket är att man ska se det med textningen helst svensk text, och så ska man läsa det som en bok. Men, det vill säga att om man zonar ut och börjar tänka på något annat, då drar man tillbaks och ser om.
Precis. Men det får man aldrig göra, tycker jag.
Får man aldrig göra det?
Nej, men jag tittar med fullt fokus alltid.
Ja, du gör det? Okay.
Ja, jag tål inte, det får inte finnas en mobil... Som liksom är inom räckhåll.
Ja, men det är ofta när det byter scen. Alltså sådär. Då hänger jag kvar. Min hjärna hänger kvar i den gamla scenen. Och tänker så mycket på den.
Ja.
Aha, vad kommer han göra nu? Varför valde han att gå in i den dörren? Och då så har nästa scen redan börjat. Så har jag missat de första replikerna.
Gud, det känns lite farbroderligt av det. Jag tycker att det går för snabbt nu för tiden. Vem var han?
Det är ju kämpat väldigt långsamt. Sen har vi Hawaii Gay Club. Det är lite motsatsen. Den är väldigt insmickrande smak.
Just det.
Och det uppskattar jag också.
Jag uppskattar det nog mycket, mycket mer.
När någonting direkt är
väldigt,
väldigt gott.
Ja, jag tror jag har kommit dit nu.
Men de flesta så tv-serier som jag gillat direkt, de, alltså som till exempel Jackass.
Ja.
Den är Hawaii Gay Club. Liksom. Det tyckte jag, fy fan vad roligt. Men den idag så tycker jag så här...
Nej, det kanske är... Man kommer inte minnas alla Hawaii Gay Clubs. Man tycker det är så. Det är bara en enda soppa.
Sen har vi då... finns en energidryck. Jag tror det bara finns 5 olika smaker kvar. Fanta Zero. Gammal Rosita som är 9 år gammal. Baileys. Också en väldigt insmickrande smak.
Ja, väldigt.
Även om då...
Undra om ett barn skulle gilla Baileys.
Jag vet inte, alltså spritsmaken var ju väldigt... Den är ju acquired taste också.
Ja, ja. Verkligen. Så men den är så himla dold bakom både så här det feta och det söta.
Ja.
Det, ja.
Men ja, men kanske liten en tung spets, men det är ju någonting äckligt med smaken, ja, av sprit egentligen.
Ja.
Sen har vi Gundel aprikosprit. Det är ingen som har vågat sig på den hittills.
Jag vet inte, är det någon schnapps?
Det är en, jag kommer inte ihåg vad det är för någonting, men den är nog från Balkan någonstans, tror jag.
Aha, aha.
Och den är...
Är det alltså klart brännvin?
Ja, ja, det är det. Det heter någonting speciellt, men jag har glömt.
Ja.
Och den, men det är väl insäljningskampanjen från då Max, som jag fått den från, som var att den smakar spya redan på vägen ner. Som ja, kanske ja, ja, har skämt bort en och annan.
Det där påminner mig om min pappa citerar liksom än idag en så här ett skämt från heter den kanske blandaren teknolog Chalmers-studenternas. Du sa inte smaka spya på vägen. Det var någon så här fiffes bananer smakar skit redan i mun.
Mm, det är samma. Det körde min mor faktiskt med lättsmält. Alltså om någon mat, väldigt lättsmält mat smakar skit redan i mun.
Jag hade hört den smaka spya redan på vägen ner.
Vad sa du? Den har jag inte hört.
Nej, den har jag aldrig hört.
Den tror jag... Eller jag tror att han sa att den smakar spya. Och ja, sen så då inspirerad av det studentikosa smaka skit redan i munnen så la jag till taglinen smaka spya redan på vägen ner.
Ja, ja.
Sen har vi häxblandningen. Det var, jag tror det var ditt förslag ja, ja, att jag skulle göra innan min corporate rebranding av kylskåp.
Ja, men jag blir lite stolt för en gång jag lyssnar på programmet och hör att den lever.
Och sen så är det, jag hittade två gamla drycker som är lite nygamla, för de har funnits med i sortimentet innan. Men det är japanska tetrapack.
Det går inte att se vilken frukt de är, liksom ska imitera eller innehåller. Det är blommor på.
Och det, men det står ju något sånt.
Ja, jo, men jag kan inte japanska.
Nej.
Så att det hjälper inte. Men det, jag skulle, det här kanske är nypon i den här.
Mm.
Kan det vara det?
Det är möjligt.
Nypon.
Japanska, ifall det hade varit så att man bara får en USB-sticka i nacken och en färdighet.
Mm.
Då tror jag att japanska skulle vara väldigt högt upp på listan av vad jag hade valt.
Ja, okay.
Alltså så att bara få lära sig någonting.
Det hade varit väldigt, väldigt coolt. Jag har haft en sån dröm någon gång om att det faller ju på att det är så himla tidskrävande och så liten payoff.
Mm.
Men att i hemlighet bara lära mig ett språk och sen styra in någon sån här semester så att vi ska åka till Portugal. Och sen så är det jag som beställer på klanderfri portugisiska.
I och för sig så skulle du skulle kunna banta ner den i den lite till att du bara lär dig att beställa på klanderfri portugisiska. Eller, liksom eller två, tre stycken, att du har en utstakad väg.
Och sen taxiresan.
Så har, ja, visst, du kanske till och med kan... förbereda någon gubbe i ett gathörn och en liten konversation på 6-8
minuter. Det är fortfarande väldigt mycket förberedelse. Payoffen fortfarande lika lite.
Jag tänker det där payoff, alltså du kommer ändå få folk att tappa verkligen hakan.
Ja.
Och om man jag vet inte, kanske jag tror du skulle, ja, det här gubben, då behöver du ändå en vecka.
Mm.
Det kanske,
och även kontakter
mail
i, ja, det här landet. För det är ju roligast om det inte är ett av de stora kulturspråken heller.
Ja, ja, ja.
Men så får det inte vara för litet, för då...
Men moldaviska.
Ja, då sitter man där.
Jag vet inte om det finns, om det är ett språk. Men...
Nej, inte jag heller.
Och sen så liksom också försöka då få att din fru föreslår Moldavien, så hon ska tro att det är hennes egen idé.
Jag måste subliminalt på något sätt. Ja, men det hade varit så jävla fett. Men
det är frågan är också om det är liksom nog då för dig att ha din fru och din dotter som kanske ännu inte är gammal nog för att bli imponerad. Att man bara ska imponera på en person.
Jag skulle nog vilja ha med kanske lite släkt också.
Ja, i och för sig, ens föräldrar.
Ja.
Och det är ju ganska liten risk att dina föräldrar lyssnar på arkivsamtal dessutom.
Och inte så liten risk. Ah, okay. Min pappa är en stor poddlyssnare.
Mm, okej. Okay. Då har du kanske bränt dina bror.
Ja, det är just. Jag får ta någon annan familj då.
Eller något... det kan, den idén känns som att den går utvidgat till andra saker. Jag hade en idé med det när jag var liten. För min syrra spelar piano.
Ja.
Och hon tragglar ju sig en massa olika grejer. Men jag hade tänkt att, att jag då bara skulle lära mig någon ganska avancerad melodi. Och så bara liksom, då, för, hur svårt kan det vara att lära sig introt till... nu är Fyrilis för klischéartad, men kanske Beethovens femma. Eller någonting.
Ja, just det. Den skulle bara
och så liksom... och så kan man inte med så.
Ja, men exakt den tanken hade jag då. Jag minns till och med att jag hade alltså att jag skulle sätta mig ner och så spela Imagine. För det var liksom den finaste låten jag kunde tänka mig. Och att det, folk skulle liksom dö omkring mig. Jag tog det till och med så långt att jag skaffade... Jag åkte, tvingade min pappa att åka till Frufälle utanför Borås och hämta en gammal skolorgel.
Mm.
Som jag sen... hade på mitt rum och aldrig någonsin spelade på.
Mm.
Så jag tog det en bit, men inte hela vägen då.
Min pappa berättade att han hade hittat en orgel på då sin farmor och farfars vind, tror jag det var. Och så skulle han lära sig spela på den. Och då sa han, han måste varit kanske 5-6 år tror jag. Han kunde alfabetet. Så han började med att skriva alfabetet A till Ö. Eller hur, jag vet inte hur långt man hinner på.
Men du hinner ju igenom ett par oktaver i alla fall.
Okej, par då. På A igen. Och sen så skulle han börja spela Björnen Sover. B, J. Han tyckte det lät jättekonstigt.
Nu fattar jag. Han trodde man spelade.
Spelade. Ja, okay. Han kunde. Han kanske måste vara. Alltså han kunde ju både stava och sådär. Så att han kan inte varit jätteliten. Om han inte bara var.
Han var jättesmart. Och jättedum. Ja. För att det var ovanligt dumt för att vara så smart. Ja, det. Ja, vad har vi mer på denna...
Jag tror vi avslutade alternativen. Sa jag för tråkmånsar och nejsägare vatten?
Ja, jag hade faktiskt, eftersom jag borstade tänderna precis innan jag stack hit, så hade jag tänkt ett glas vatten. Men nu, eftersom vi... Eller, jag tror jag vill ha en draja i alla fall.
Mm. Ja, jag tar också det.
Och jag säger så här att det här kan bli mitt livs sista dry martini.
Oj, oj.
Om det
men det
gott.
Kan också bli...
Det kan vara första steget på en liksom jättelång resa.
Början på en underbar vänskap.
Det också var liksom slutet på...
på en på liksom livet som jag känner.
Att jag... Du, någon går förbi mig när jag sitter och tigger. Och så frågar de, hur började det här?
Jag tror det skulle vara som med slutet av Casablanca, fast istället någon, det är någon som du inte har känt speciellt länge och som inte tycker om dig speciellt mycket, som säger, jag tror det här är slutet på en kortare period av frakt. Mm, då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med varsin dry, citat, draja, slutcitat, martini. Mm,
precis. Jag förstår, alltså när man ser den så förstår man ju...
Det är en väldigt vacker och ikonisk drink.
Ja, det är ju verkligen det. Jag ser om Mad Men nu.
Du har kollat på Mad Men nu?
Ja, jag kollade, ser den för andra gången.
Mm,
jag har nog bestämt mig att det är min favoritserie genom alla tider.
Oj, ja.
Men där blir man ju väldigt sugen på att dricka den här typen av drinkar.
Mm.
De gör det med sån lätthet också. Dricka sprit hela dagarna. Då testar vi det här.
Då testar vi den. Ja, nu tror jag på din inradan ganska mycket mer gin än vermouth.
Jag tycker den blir mycket godare. Mm. Alltså, det är ju klyschan i och för sig att man ska ha så himla lite vermouth.
Ja, min pappa igen är väldigt förtjust i... Så här, det känns som en ganska typisk gubbgrej att gilla att skämta om alkohol.
Ja.
Och då finns det sån här, det sägs att det var en gubbe som brukar gå in på en bar.
Ja.
Och, alltså det, klassiken är då att man ska lukta lite i vermouthkorken och sen ta en...
Just det.
Men enligt min farsa fanns det en gubbe som tog det ett steg lägre. Att bartendern bara liksom höll upp värmeflaskan och visade den lite och nickade. Men, och sen så fick man ett glas med bara gin.
Det känns som en av de mest klassiska skämttroperna, hur lite värmot man ska ha. Alltså, för jag har hört den liksom, och jag har hört den liksom av olika människor, ibland är det Churchill liksom, som bara liksom visar en flaska värmat för ginflaskan. Och ibland är det liksom någon annat sånt liksom praktfyll. Och så.
Men jag ska dra det, jag ska sprida ut ett rykte om mig själv att jag häller upp ett glas gin och tar en flaska värmat och pissar på flaskan. Sen bara svep
i det. Men det är liksom så...
Så lite varmt.
Är det coolt liksom att dricka gin-shots då? Ja, för gin är det
starkare. Just vad är varmt och svagare, så det är coolt att det är så starkt.
Men det är bra skämt det där att man ska vara liksom alkoholist. Man är så alkad så att liksom tanken på att ha starkvin i sin grogg är liksom hemsk. För det är liksom, det är ju Kapten Haddock-skämtet, ja, att han liksom mår illa av vatten.
Att han har alkoholproblem.
Han har ju, ja, precis. Men han har ju så hemska alkoholproblem så att han mår fysiskt illa. Alltså han har aldrig druckit vatten.
Ja, den traditionen att skämta om alltså där själva punchline är att någon är gravt alkoholiserad.
Mm.
Det är, jag tycker fortfarande det är roligt. men man märker också att det är lite en generationsgrej. Ja. Äldre män tycker det är mycket. Det finns ändå en serieförläggare, eller före detta serieförläggare, som är Ingmar Bengtsson från Göteborg.
Ja.
Och typ alla anekdoter han berättar, de slutar ungefär så: jag träffar Walters i Finland. I Finland. Och så jävla packad alltså. Att det slutar alltid att någon var packad. Och det räcker liksom som alltså, ja, anekdot att någon har varit packad.
Det är så. För så var det ju när man var liksom liten och det var liksom svårt att bli packad, för alkohol var liksom begränsat för en. Men jag tycker också musik, alltså jag kunde ju lyssna på sån Kenneth and the Knutters till exempel när jag var liten, eller så här Edvin Lusa.
Folk eller Dunka Dunka.
Nej, det är Svenne Rubins, men det är lite samma andas barn. Men att det var så här coolt att dricka, alltså det känns som ingen sjunger idag. Nej. Om att, inte ens så här, liksom, jag vet inte vad motsvarande...
Mariana har ju faktiskt tagit den rollen.
I alltså, liksom
så,
svart...
Ja, men så här Snoop Dogg, till exempel då, eller ja, men de så här, smoke weed every day.
Ja.
Det är egentligen bara exakt...
Det är folkhull och dunka dunka, det är mera brännvin.
Jo, det har ju liksom, det är ofta att slutklämmen är att någon röker väldigt mycket cannabis.
Ja, men mycket sån, ibland när jag tänker på hur liksom hiphop-humor är. Nu är jag ju då totalt novis, jag har nog kanske aldrig lyssnat på ett helt hiphop-album. Men liksom ord som buskis kommer ju ändå till mig.
Jo, det är väldigt, det är ingen avancerad form av humor. Nej. Som finns alltså... I allmänhet, inom hiphop.
Nej, sen fattar jag att internet har gjort något med att det finns ett smartare sätt att skämta kanske.
Ja, alltså nu har det nog gått så långt att jag inte riktigt hänger med i den senaste emo-hiphop-trenden.
Nej, jag är inte med på några trender.
Nej, men nu är det väldigt mycket alltså ångest och självskadebeteende och självmord och hjärtesorg. Bland de liksom 18-åriga rapparna med... rött hår.
Jaha, men de svarta håller fortfarande på med sitt buskis.
Nej, det här är svarta, är svarta med rött hår.
Svarta med rött hår?
Ja.
Nu har man...
Och även, även några vita.
Ja. Och de sjunger om att skära sig i armarna och sånt.
Jag kan inte just skära sig i armarna. Det är mycket att ta ångestdämpande mediciner och vara olyckligt kär och att må dåligt och
den,
ångest.
Att trenden att vara sinnessjuk försvinner ju aldrig.
Nej.
Varför kommer den igen?
Ja, men destruktivitet är väl alltid lite sexigt.
Ja, det är
sexigt,
väl alltid
liksom.
Coolt då, ja.
Men sen så finns
men
det ju...
Det känns inte som den här liksom Kenneth and the Knutters, liksom dricka öl och åka hoj. Men det var inte så destruktivt.
Nej, den är livsbejakande.
Mer... Ja, precis. Att liksom, precis, att ha det lite kul.
Men vad sa du? Eddie Medusa, han hade ju väldigt stort mörker, har man ju förstått om man har läst biografier eller sett dokumentärer om honom. Men det var ju ingenting han visade upp så jättemycket utåt.
Nej, precis. Det var kanske mer mellan raderna.
Ja,
man fick inse att
att men å andra sidan så hade han inte en ganska bra ändå än Medusa.
Alltså jag har ju sett, alltså han hade säkert när han var, det var nog som en vanlig,
alltså om man jämför med andra så fyllde de som sitter i något hus på långt ut på landet och liksom han gjorde ju ändå så mycket.
Jo, alltså han hade ju säkert kul period, alltså för det mesta. Men det finns sådana riktiga ångestklipp när han, du, kände du någon släktskap där?
Nej, jag fick bara en sån till så här, Eddie Medusa vakna bakfull i sitt jättestökiga hus.
Ja, men det är någon, liksom mot slutet av hans liv också, det är så här att han, jag tror det är någon dokumentär när han pratar om så här. Ja, han mår så himla dåligt och det ska vara någon tjej som ska, en kvinna då, en spritkärring som ska komma förbi och han liksom pratar om han kommer ju inte kunna tillfredsställa henne sexuellt och han verkar ha liksom ångest över hela livet och sin impotens.
Men
liksom,
han pratar om detta då i...
Ja, alltså det här är bara ett minne jag har som kan, kan vara lite si och så med det, men han är så... Ja, snart kommer hon förbi och jag mår så himla dåligt och jag kommer ju inte kunna... Nej, det är jättedålig Edmusa-imitation.
Men det är helt okej.
Okay. Men också den här dokumentären jag hört när liksom... Jag tror det är hans syrra eller någon som pratar då. Och så gör de något skit ihop liksom som handlar om någon av mammans älskare som är liksom... en gravt alkoholiserad våldtäktsman.
Ja.
Och de gör en liksom humoristisk sketch av det. Nu ska du! Och så berättar de, ja det är ju baserat på mammans riktiga älskare. Det var ju väldigt mycket. Jag tror de sa det rakt ut liksom att han och hans syrra blev utsatta för sexuella övergrepp av mammans älskare. Och så här, liksom
att, ja, men jag har hört någon, jag tror det är radiodokumentären. Jag har sett radiodokumentären. Mm. Det finns någon tv-dokumentär. Det var fruktansvärd.
Men sen är frågan hur mycket, alltså i det här flyktbeteendet som de många som varit med om trauman kanske lyckas med. Mm. Att det finns ju många som bara går in i sån där, amen, super som fan eller knarkar som fan, tramsar sig, tar ingenting på allvar. Frågan är om man inte kan fly de där demonerna ganska länge. Och bara leva ett ganska tramsigt och alkat och ett ganska roligt liv. Jag tror att Eddie Medusa, det kom säkert vindpustar av ett riktigt stort helvete.
Ja, men det hade väl kommit ändå liksom?
Ja.
Eller liksom, alltså, hade han inte haft det traumat om han inte hade supit då? Eller vad?
Jo, då hade han haft traumat. Men om du tar det här med svenska psykvården så tror jag de rekommenderar KBT och antidepressiva och samtalsterapi eller någonting. Ja, de rekommenderar inte, gör låtar om att runka super.
Släpp det på kassettband, sälj på postorder, små annonser i obskyra magasin.
Kanske är det bästa sättet att handskas med det.
Men jag måste säga, första gången jag hörde en Medusa, det var så jävla magiskt.
Mm.
Allt var, vi hade så här en detektivklubb, jag och mina kompisar.
Mm.
Det var, jag vet inte om barn fortfarande har det, men...
Jo, det har de. Min brorsa har barn. Det var väldigt... det stod en lapp på deras skylt där så dekarbyrå.
Ja, men det verkar vara som en naturlag då som nu då, att sätter man några barn i ett rum så kommer de till slut starta en detektivbyrå. Aldrig någon annan sorts byrå. Men det var liksom, då smög vi liksom runt i skogarna runt Brämhult där jag kommer ifrån och så går man liksom och liksom skrämmer upp varandra lite för att det ska bli spännande. Man liksom låtsas att något är ett spår.
Ja, jag kommer ihåg min brorsa skrämde skiten av mig verkligen när han hittade en jacka. Som
exakt, så här, man hittar kläder som bara... Ja. För det gör man ju fortfarande ibland, hitta så här kläder. Och det är ju alltid mystiskt att hitta så här...
Speciellt om det är trosor.
Trosor eller så här, en skjorta som hänger i ett träd.
Ja.
Det skapar ju ändå så här bilder i huvudet. Och så kom vi till någon så här glänta... skrivit om det här i Harmony Studies också.
Jag känner igen det vagt, men där var det lite vagt också vad som var sant och vad som var falskt.
Ja, precis. Jag kan dra den sant här då. Mm. Så kom vi till någon så här glänta med lite så här kläder och vi liksom adrenalinet gick igång och så hittade vi ett kassettband, tog med det hem och spelade och så var det liksom, det är någonting att lyssna på Eddie Medusa när man inte vet alls vad det är.
Ja, just det.
Alltså det är så himla, himla konstigt då att på ena sidan var det liksom så här, mera kärnkraft och mera brännvin och allt sånt där. Och andra var liksom de mest sinnessjuka sketcher man kan tänka sig där han gjorde alla rösterna. Och det var ju liksom, det går ju aldrig att olyssna på det. Det var liksom som allt var förändrat. Det gick inte ens att fatta att man fick skämta. Nej. På det sättet. Att
alltså
man...
första gången jag hörde det var liksom via mun-mot-mun-metoden. Att det var det, alltså man hade ju vissa sådana här friluftsdagar med skolan.
Ja.
I låg- och mellanstadiet så var det någon i min klass som började sjunga då på... fast det var en helt annan... Jag tror inte det var den melodin som då är det med du så har, men det var så... Han sjöng så här... Brännvin, ja. Mera brännvin, du, kärnkraft, mera kärnkraft, du. Och jag tyckte det var jättekul och började sjunga det också. Jag kommer ihåg hur vi hade en lärare då som var typisk så här hippie, ja. FNL, liksom. Han blev... Det var just kärnkraft han... Han då tyckte han, nej, alltså han ville verkligen inte att vi skulle fortsätta sjunga det. Och försökte då på bästa, mest pedagogiska sätt för oss förklara att liksom varför vi inte skulle sjunga så. Men det är ju så himla kul med
det är ju, kärnkraft. Det är precis det, den effekten, den önskade effekten liksom. Ja. Men det, ja. Men jag tycker...
Hur liksom, går den egentligen?
Jag tror både kärnkraft och brännvin går exakt likadant. Det är samma.
Liksom, vilken melodi?
Mera kärnkraft. Nej, fan går... Gamma strålningen är skön.
Nej, nu, om man nu, säger så, så låter det ändå som politisk satir. Att han är emot kärnkraft och vin.
Ja, precis. Men då skulle han ju varit emot brännvin också då. Om han varit logiskt konsekvent.
Jo, fast det är väl med bara så, vad är provocerande? Tänker han, ja, nog, eller precis, han känner tänkte, han nog.
Att
han...
Men den går säkert att tolka... Alltså de som är mot kärnkraft kan ju tänka om en liksom galning... Och självuttalad idiot säger mera kärnkraft, så är det ju på tvärtom språket egentligen.
Ja, det, man hittar ju... man kan hitta... Det finns ju alltid dubbelt där. Jag tänker på Mr. Cool också.
Ja,
där
jag sa
att det skulle kunna tolkas som ett feministiskt budskap.
Egentligen,
men också
ja.
Väldigt sexistiskt.
Ja.
Och gör det ju att han får ju fans i båda lägarna.
Just det, det är sant. Och ovänner i alla fall ett av
lägarna. Ja, nej, man får även ovänner
i... Men är det feministiskt som... Men alltså det
ja, det är
ju...
många feminister som gillar det också. Men,
ja.
Men det är också så här, och rasister som inte tycker om det, som tycker, alltså det var någon som jag sökte på mitt eget namn på YouTube och hittade någon som var arg då för att jag och Anton höll på vad han kallar med ironisk rasism.
Ja.
Och då tyckte att ja, vadå? Så att de tycker det här är ironiskt liksom. Det,
ja.
Hur kommer det sig då att att vita är så mycket mer framgångsrika än svarta.
Det har ni inte tänkt på. Men det är ingen sån som klagat på att ni har ironisk pedofili och sånt från det hållet?
Nej, jag har aldrig, det är de aldrig är någon så... pedofil som tycker att det här är någonting jag håller på med på allvar. Det ska inte du bara skämta bort. Det har jag aldrig upplevt.
Men gud, jag kan bli så himla nostalgisk när jag tänker på den liksom, kassettbandkulturen.
Mm.
Just de liksom... Så hårt de sitter så här, en låt man kanske bara hör, alltså, ofta som du då fick liksom uppsjunget för dig.
Ja.
Det är ett band som, känner du till Binnike Bengt och Roy Rövmunds
orkest? Jag har ett passionerat förhållande till deras kassettband Vanställd.
Men det är liksom ett så här band som jag nog bara fått uppsjunget för mig. Så obskyrt är det för mig till det. Ändå kan jag liksom... Kanske en gång i veckan i alla fall sjunga den här den röda analens armé.
Ja, den är ju fantastisk. Alltså bara den melodin har jag har även haft så här, sagt till Fred. Det här måste vi sampla det här.
Ja.
Det finns på YouTube för er alla.
Eller gör en cover kanske.
Ja, nej men man skulle kunna säga att det finns tre kassettband som har betytt väldigt mycket för mig.
Mm.
Speciellt... Alltså för det var ju mycket vår generations underground-kultur.
Yeah.
Det var ju kassettband. Det fanns VHS-kultur. Jag hade ju inte VHS heller liksom.
Jag hade det
men inte speciellt tidigt. Men innan jag hade VHS hade jag kassettbandspelare.
Mm.
Och där det var ju liksom den enda alternativkulturen nästan. Det var ju fanzines då, uppkopierade A4 som man vek och häftade.
Just det.
Och kassettband som fanns, det var ju den alternativkulturen man kunde få. Som inte var distribuerat i Pressbyrån eller på TV.
Nej, precis.
Och de tre kassettbanden, det var ju då dels Binnike Bengt och Roy Rövmuns Vanställd. Mm. Det har jag säkert, jag måste ha lyssnat på det över 200 gånger. Mm. Och sen så var det Fingerspexet.
Det känner jag inte till. Men det låter ju väldigt bra.
Det är faktiskt Johan Wester innan han blev känd.
Jaha.
Som spelade in ett kassettband. Jag pratade med honom nu på Lund Comedy Festival, som han är en av arrangörerna bakom.
Mm.
Om det bandet. För jag känner inte till, för han hade spelat in, det var då liksom någon bilaga till något programblad egentligen för
Lundaspexet.
Lundaspexet.
Ja.
Fast så skulle han göra någon slags något som kallas fingerspexet, att man skulle liksom måla olika figurer på fingrarna och göra ett litet minispex med dem. Men sen så är det så att han läste in det och tramsade sig, improviserade sig in i helvete. Och sen så lämnade han in det till någon som skulle klippa det.
Ja.
Men den här personen valde att inte klippa det överhuvudtaget, utan bara släppa alla tagningar. Så det är liksom kanske en timme långt eller 90 minuter långt. Och det är så absurdistiskt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men jag har också kassettband som betyder mycket för mig. Till exempel, jag hade två av Jonas Gardells sommarprat inspelade. Kanske lyssnade då också minst 200 gånger på dem.
Mm.
Den här typen av liksom, och men så här ljud, alltså kanske en så här spöket på Canterville.
Mm.
Oscar Wilde inläst av någon farbror. Alltså det är så jävla magiskt det var, och att det är fan det man börjat jobba med sen.
Ja, just
bara
det.
Inläst text egentligen. Jag kör ju båda grejerna så här. Det här hade ju varit ett kassettband, det här samtalet vi har nu.
Det här med fingerspexet.
Ja, men hade det vi spelar in idag varit liksom, det, hade jag haft det på ett kassettband så hade det kanske varit ett sånt jag lyssnat på 200 gånger.
Ja, förmodligen.
Det är ju helt otroligt egentligen. Jag har inte tänkt på det.
Nej, just den känslan av, för jag kommer ihåg när också även den typen av liksom svensk hiphop jag började lyssna på.
Ja.
Då var det ju mycket Mobbade barn med automatvapen och Organism 12.
Ja.
Organism 12 släppte mycket kassetter då,
ja,
runt millennieskiftet. Och jag tänkte, och det var mycket roliga rader som jag gick runt och så citerade.
Ja.
Och så då började jag rätt mycket så här, jag hade väl rappat lite i gymnasiet innan, men när jag hörde hans så här roliga one-liners och sådär och punchlines och Så började jag fantisera om att själv göra det.
Mm.
Och tänkte på så här, tänk om någon i framtiden någon gång kommer att göra likadant med mina roliga rader, gå runt och tänka på dem och citera dem och så.
Ja.
Och det kändes som nästan en sån här lite absurd fantasi.
Ja.
Som att så här, ta emot en Oscar eller något sånt där,
liksom,
ungefär. Och sen efter ett tag så fattar jag att fan, det har ju hänt nu.
Ja, precis. Det har, för jag är så himla... Jag tänker på hur många gånger jag lyssnar. Jag fattar inte hur mina föräldrar orkade. Vi hade så här 5 kassettband i bilen och vi spelade liksom samma jävla talböcker. Och
ja, men fan, men du refererar till Myntrick i någon...
Myntrick,
vi hade Myntrick också.
Det hade vi också.
Föreningssparbanken var det, va?
Eller men det
var
säger det ju ändå att man får ett... Det är ju så här... reklam för en bank. Men även det duger att liksom lyssna på och vända kassetter.
Ja, jag lyssnar på det alltså, säkert mellan 50 och 100 gånger.
Ja, jag kan alla låtarna. Ja. Hade någon börjat sjunga dem så hade jag kunnat liksom sjunga med.
Ja.
Men...
Min trick! Min trick. Ja, det finns också på YouTube om någon är intresserad.
Om någon någonsin bad mig att sommarprata till exempel, så önskar jag liksom...
Du hade bara spett min trick-låter.
Ja, men en stor del av mig önskar så här att jag bara liksom slängde på luren eller sådana taskigt och liksom inte hörde av mig mer. För jag tycker det är lite så här halvtöntigt när det finns poddar. Men sen, en liten del av mig skulle ändå känna så här, gud vad jag begår våld på mina barndomsfantasier.
Mm.
Att liksom, gud vad jag drömde. Jag gick inte runt och citerade hiphop-texter, utan mer citerade långa delar ur Jonas Gardells sommarprat från 90-talet.
Mm.
Jag ska ändå vara stark.
Du ska vara stark att tacka nej.
Ja. Det kommer heller inte hända, verkar det inte som.
Alltså, jag hörde Petra dokumentär nu om Annika Östberg.
Mm.
Och att då de... Jag vet inte om det var Oisin Cantwell eller någon som uttalade sig om att liksom hur hon blev behandlad i media. Och att det hade ganska mycket med att hon var kvinna att göra.
Mm-hmm.
Att det inte, alltså sa en, om man, alltså det hade inte varit lika ifall någon hade blivit dömd.
Jack Arklöv
som man pratade inte lika. Nej. Inte lika liksom socialt accepterat. Men jag tänker, du har ju inte varken varit anklagad eller dömd för något lika grovt brott som Annika Östberg.
Nej, precis. Minuskontot är nog lugnt. Det är nog mer pluskontot liksom. Jag har inte gjort så mycket.
Vad har Annika Östberg gjort för bra då?
Nej, men hon har väl en spännande historia då. Men jag har faktiskt sett lite så här kritik att Morgonpasset tog upp en spontan applåd när hon kom in i... Det är så här, Hanna Hellquist och de andra genierna sitter så här. Och nu, wow! Yes, den där från USA. Där de har suttit i fängelse för att skjuta en polis. Ja, men det är nog inte så... Man tänker kanske ändå... Sen finns ju också så här Clark Olofsson och sådana...
Ja, han som har pratat.
Nej, men jag vet inte det. Men som ändå blir lite medias älsklingar lite mer.
Jo. Alltså, han Paolo Roberto har ju ändå grovt misshandlat väldigt, väldigt många.
Ja, precis. Men jag tycker hela tiden man ser...
Men det, det finns ju mycket hyckleri i det. För alltså, det hade det varit, alltså så här, om han har misshandlat en kille som är lika svag som en tjej, så är det ingen som höjer på ögonbrynen. Ja, men hade det varit en brud han har misshandlat, eller om det hade funnits något litet sexuellt inslag i hans våld.
Men jag tycker det faktiskt finns en konstig sak att vi gör skillnad på att säga saker och göra saker till liksom göra sakers favör, om vi talar om dåliga saker.
Nu måste
jag ska uttrycka
vara
mig
tydliga.
Mindre kryptiskt. Ja. Ja, men jag såg till exempel nu att min vän Hanin, som bor i Malmö, hängde ut Behrang Miri på Facebook. För
jag läste också det inlägget.
För att vara liksom ett allmänt liksom sexistiskt as och sånt där.
Mm.
Och jag tycker hela tiden, man vet så här, vissa på tidningar jobbar i olika människor. Man vet så här, ja, han har misshandlat sin tjej, han har försökt våldta den här kvinnan, han har lyckats våldta den här kvinnan.
Mm.
Folk som gör saker och nästan aldrig dit på samma sätt som de... Om jag då säger, med dem menar mig, som bara säger saker.
Just det.
Att det är konstig liten disharmoni i hur drev och sånt funkar. Mm. Att göra saker är inte lika illa som att säga saker.
Nej, just det. Både du och Mr. Cool har ju bara sagt saker,
ja,
och fått rätt feta drev mot det. Medan folk som
liksom våldtagit en kvinna när de varit höga på kokain jobbar liksom glatt kvar på Aftonbladet. Och det är liksom ingen fara alls. Han gjorde det bara. Han det sa kanske, inte att det var bra.
Det vet du, PR-strategen Paul Ronge.
Ja.
Det är kanske en allmän uppfattning när han uttalar sig i tidningen Resumé efter jag och Frej då skämtade om att vi hade dödat ett barn i Kambodja. Den inställningen kanske är rådande. För han skrev då att skämta om det här är lika illa som att döda ett barn på riktigt.
Ja, ja, men det är ju mycket att han är helt dum i huvudet.
Ja, men för det här ryktesvägen att han har ångrat att han har ångrat att han har sagt
att han
det.
Sa så, ja.
För jag tror att han fattar nog inte vilken genomslag poddar har sagt. Att jag är hånad, nu har det ju sagt gått flera år sedan jag började håna honom i poddar. Och jag har nu sänkt hans varumärke, hans aktie har nu chocksänkt ganska rejält.
Jag undrar om han har liksom egna barn på Långe och tycker att det vore lika illa om någon skämtar om att döda dem. Ja, men han kan ju bara inte ha tänkt väl.
Ja, förmodligen var det, var det ganska... Ja, ja, men, någonting men, han sa i en telefon när Resumé ringde upp PR-strategen. Liksom, så bara var han arg och talade i affekt.
Ja, men det är faktiskt ganska... För jag, när jag såg Hanins inlägg så tänkte jag så här... Wow, nu kommer det väl ändå explodera. Så jag har gjort lite så här sökningar på Berang på Facebook. Det händer ju ingenting.
Att det, du menar att det är ingen som satt bort honom som vän på Facebook?
Nej, eller men det är ingen som skriver någonting så här, gud vilket as, ska han verkligen jobba för SVT, bla bla bla.
Men det är frågan sen om han kommer få några stora uppdrag på SVT. Det kan ju vara väldigt...
Nej, de kanske gör det i tysthet bara. Men om någon har sagt något då, eller
som SVT, då,
Mr. Coolen, att då är alla liksom snabbt framme och vill liksom berätta så här, det där står vi naturligtvis inte bakom.
Nej, det var ju till och med så att Nisse Hallberg... förlorade jobb för att han hade suttit i, eller liksom
bredvid
ja. Dig och inte tagit avstånd tillräckligt precis. Tydligt men då, för någonting du sagt.
I analogi med det här så skulle han sitta bredvid och bara titta på när någon våldtog någon, så skulle han då fått jobba kvar.
Nej, jag tror det hade nog...
Det hade kanske också ansetts grovt.
Ja, i alla fall. Det tror jag.
Det är bara om man våldtar någon som man får jobba kvar.
Ja, nej men det... Ja, jo, det... Ordet, vad heter det? Pennan är starkare.
Pennan är starkare. Pennan är starkare än kuken. Gud, jag blir nästan lite... Jag fattar att den här drinken är populär och underlag för många skämt. Man blir lite full. Men,
alltså, nu skulle jag säga att jag är uppe i 9/10 av... jag överdriver nu, men jag är nästan uppe i The Wire-fandom för Diamantino.
Jag tyckte den var jättegod.
Ja, men det är också känslan efter den, för att när man shottar och får den här fyllan, den är nästan, alltså så här, att ta en shot och sen få den här knytnävsfyllan i ansiktet, den är nästan för hård.
Ja.
Och en folkölsfylla, då somnar man framför Dödligt vapen 2.
Inte, du kanske märker, vi träffades ju i helgen. Vem hade med sig en trunk med folköl?
Det var du.
Det var jag. Jag hade med mig 18 tvååttor till för att klara hela kvällen.
Den planen hade jag en gång i nyårsafton. Alltså så här, jag tänkte så här, nu ska jag vara på nyårsfest. Vi kommer börja liksom klockan 18.00. Och jag vill inte bli för full. Så jag kör tvååttor. Men mitt resultat blev att jag somnade, jag tror fan jag somnade innan 12-slaget.
Ja, men jag är en sån himla folkölsdrickare här med. Eller jag tror jag är egentligen så här en öldrickare av det klassiska snittet. Ja, men jag tror att älskar man öl.
Perikles.
Ja, men öl handlar...
Om vi ska ta ett stormperga
för oss. Ja, precis. Jag är Perikles. Men öl handlar så himla lite om smak egentligen. Det handlar liksom om massa.
Öl
är gott liksom att dricka stora kvantiteter, alltså verkligen vräka i sig. Jag tänker liksom hur liksom inte så här i England var väl öl jättesvagt för. Ja, men det finns väl något som till och med kallas så här lagerupproren. Alltså att när de börjar servera lager istället för såna här ale kan ju vara, det är ju typ som en lite starkare folköl bara. Och så börjar de servera riktig lager.
Så lager är starkare än ale då?
Ja, precis. I alla fall den alen de drack i England. Men då liksom, det såg ut som när Finland hade... De släppte alkoholen fri på något sätt.
När folk dog i
Det såg ut som de hade släppt ut någon gas över hela Finland. Det bara låg folk på gatan. För att de klarade inte av det liksom utvidgade ansvaret. Så var det typ, och folk slog ihjäl varandra typ. För man är inte vana vid att dricka så stark öl som en vanlig. Jag tycker ju att en stark öl är alldeles för stark.
Gjorde du något speciellt? Du antydde innan att du gjorde något speciellt i ditt hus, att du ville prata lite om det.
Jag vet inte, jag sa att vi lika gärna kunde prata om det i podden som medan vi blandade dry martinis. Jag åkte ut, jag har ju då ett hus som står... tomt egentligen mitt på skånska landsbygden.
Mm.
Väldigt, det ligger väldigt vackert till, måste jag säga. Det är liksom, det är ju inte Österlen och det är inte nära någon storstad. Det är liksom bara mitt ute i liksom...
Vad heter närmaste ort? Eller?
Närmaste ort heter Linderöd. Och okay. Därifrån får man promenera i 20 minuter in i skogen typ.
Mm. Mm.
Så kommer man till en liten, pytteliten by. Och där står ett hus som jag bodde i liksom periodvis när jag bodde i Malmö.
Mm.
Men nu står det tomt och så har jag tänkt så här att jag vill inte sälja det.
Vad kostar det? Du äger det, men ja. Kostar det någonting att ha det?
Ja, det kostar. Eller man får betala el till exempel. Och att de ska komma och tömma avloppen och sopor och sånt. Det kanske kostar 1 000 spänn i månaden.
Okej.
Okay. Så att, jag funderar på att stänga av mer saker liksom. Så att, men då liksom går ju huset sönder.
Mm.
Det är väldigt övervuxet och gammalt liksom. Rätt snuskigt. Det är mycket så här påbörjade projekt. Jag har rivit en vägg och börjat bygga en. Men sen så, det är liksom bara en halv vägg. Mm. Så att det är ju liksom mer ett vindskydd nästan. Men så har jag liksom, jag flyttade till Stockholm då för 2 år sedan ungefär.
Mm.
Och då flyttade jag upp med bara en ryggsäck på mig.
Mm.
Och det säger sig självt att det var inte alla saker jag samlat ihop mig på mitt 35-åriga liv. Liksom. Så att,
hade du dem i det snuska huset?
De står i det snuska huset. Liksom. och så tänkte jag att nu ska det få stå där. Liksom, det ska få förfalla några år och liksom gotta till sig lite. Men så har jag liksom haft den här molande känslan att jag kan inte liksom låta allting bara stå där. Det finns ju liksom privata saker. Det finns saker man inte vill att vem som helst ska liksom bryta sig in och komma över på något sätt.
Är det gamla foton och texter då du tänker på?
Gamla foton och texter framförallt. Mm. Jag har ett ganska omfattande personligt arkiv där ute. Som är... Alltså jag hade förträngt hur omfattande det var liksom.
Mm.
Så jag åkte ut för att liksom sortera upp gamla papper. Och slänga. Jag hade planen att jag skulle bränna saker då.
Mm.
Men det visar sig, dels är det så fuktigt där. Och dels så brinner, man tänker sig att allt papper brinner som tidningspapper.
Mm.
Men så här tusentals vita A4 tätt packade liksom. Det brinner liksom inte.
Ja, men fan, det är ju också... Man vill ju att det ska komma någon Max Brodd och när du har dött och gjut dem.
Men nu kommer det lyckligtvis inte det. För att nu...
du har lyckats spänna upp det.
Men alltså, det var en så hissnande upplevelse. Det var perm efter perm, helt så här fullsmockad. Man öppnade en perm, det var bara så här 2 uppslag, handskrifter, liksom kollegieblock efter kollegieblock. Det var utskrifter, det var sådana mängder, Det var en hel liksom låda full med bara anteckningsblock. De hade jag inte mage, alltså jag hade inte hjärta att slänga dem.
Vad hade du hjärta att slänga?
Pärmarna.
Pärmarna med utskrivna romanförsök och noveller.
Och framförallt liksom handskrivna romaner, hur långa som helst. Det tog liksom och,
men varför vill du inte att de ska finnas kvar?
För att... Ja, men det är också det liksom att helt plötsligt mitt upp i allt kommer ett jättepinsamt dagboksinlägg eller så här en dikt jag skrivit eller något sånt där.
Ja, men det kanske är intressant. Ja. Både för dig själv och för alltså så här, om man läser en gammal biografi eller något sånt så vill man ju ha
precis, men jag tror att nu var, alltså det var så mycket, jag skojar inte, det var liksom travar efter travar. Det var liksom för mycket för att bli intressant. Alltså ingen hade någonsin, man skulle behöva ha mig som ett sånt fruktansvärt specialintresse.
Men jag tror nog att alltså så här, de som är totala aspisnördar,
ja.
De längtar efter ett sånt projekt.
Ja, jag får dem inte det
projektet. Har du läst någon bok av Fredrik Sjöberg? Vet du om det?
Är det han som skrivit Flugfällan?
Mm, han som skrivit Flugfällan.
Ja, den har jag läst.
För han... Han liksom försökte då länge, han har skrivit någon bok om någon svensk akvarellmålare som åkte till USA.
Hans metod verkar vara att liksom smala ner så mycket så att man kan ta allt.
Ja.
Alltså Flugfällan handlar ju då om att han försöker hitta alla arter av blomflugor på en viss ö i någon viss del av Sverige, va?
Ja, det tror jag det.
Då är man ju nere på en väldigt liksom smal nivå, men då kan man ju ta allt.
Men jag för mig också när han hittar den här akvarellmålaren att skriva om. Han gör en biografi då. Alltså delvis är det en biografi av den här akvarellmålaren, men ungefär hälften av boken handlar ju då om Fredrik Sjöbergs sökande, och liksom det är ganska självbiografiskt också från författarens synvinkel. Men där minns jag att han hade länge letat efter någon akvarellmålare att skriva om, men alla var tagna. Ja. Och det sa, och till slut så hittade han den här då som inte var tagen, men att jag kan tänka mig att ifall det då kommer någon som liksom som har samma sorts hjärna som Fredrik Sjöberg och vill skriva om 00-tals komiker.
Ja,
då... Och sen säger det så att då kommer ju säkert någon, jag tror att K. Svensson kommer någon ta ganska snabbt. Det är ganska så att finns mycket att skriva om.
Ja, just
och,
det.
Och det här att hitta det här huset med alla de här pärmarna som inte var brända då. De hade ju kommit ofrivilligt i byxorna. Liksom.
Jo, precis. Men nu gör de inte det längre. För nej. Nu, jag tror jag kastade liksom, jag vet inte hur man ska uppskatta, men säg 2 kubikmeter papper.
Då, jag tycker ju det är synd.
Ja, men rätt mycket var ju, jag skulle säga rätt mycket var totalt ointressant, så här gamla företagspapper och fakturor och sånt där.
Men om de kan gräva i en viss grej när de
rensar igenom gamla romarriket, så är det ofta så här handlingslistor och så. Eller,
det
så
kan vara oväntade grejer som blir intressant precis. Också.
Men jag har inget behov av att någon ska gå igenom den skiten heller.
Nej, det är ju väldigt dubbelt det där, för att när man själv är död, så alltså nu som levande så är det ju så en lite äggande fantasi för mig att någon skulle gå igenom allting och skriva den här stora biografin eller göra en dokumentärfilm. Men det är klart att man inte kan uppskatta det när man är död.
Nej, precis. Det var lite sinnesfrid faktiskt att bli av. Men det var faktiskt, det var en helt sinnessjuk jävla upplevelse. Och det var så mycket jag hade glömt bort.
Det var liksom, måste ju ändå, alltså, det var från bara du berättar om det här så inser man ju så här hur mycket hårt arbete som ligger bakom den skickligheten som folk liksom uppskattar idag.
Ja, precis. Det var också det bizarra att nästan var jag en... Jag har då jobbat ett år nu med något som jag har upplevt som liksom det, något helt nytt som jag har sysslat med då, Harmony Studies. Liksom. Det är 13 avsnitt... Det sista avsnittet kom ut idag faktiskt då, när vi spelar in det här.
Det är en podd som finns i alla poddappar.
Ja.
Eller du söker på
bibliotek får man gå in på SoundCloud till exempel. Eller i poddappar. Men det var så bisarrt att se liksom, nästan vad jag ens slog upp i det här egna då, privat. Det är också lite parod, liksom, intressant att det kretsar väldigt mycket kring ett arkiv som hittas i ett övergivet liksom, hus.
Och vilka många nivåer då, att ditt hus är ett arkiv.
Det var väldigt bisarrt att hitta det här liksom egna arkivet. Och nästan var jag än slog upp i det, så fanns det liksom utkast där jag kunde se så här, ja just det, men det här har jag ju ändå använt till Harmony Studies. Slog upp mer så här, här har jag skrivit den här historien om schimpansen som, eller gorillan som tar livet av sig. Och så såg jag liksom dateringarna. Åh gud, vad länge sedan det är. Och så hittade jag liksom 5 år senare någon annan anteckning. Samma historia skriven på ett nytt sätt.
Har du glömt det eller har du bara skrivit om det?
Alltså, jag tycker det är svårt när man tänker på... Om man tänker på liksom efter 2000-talet så... Alltså det är så många år som bara är samma... Det är som en stor massa bara, tycker jag. Alltså man vet inte vad hände 2005, vad hände 2007. Det går inte att säga längre.
Men jag känner också så, för att jag tycker att både... Ja, men, om jag tittar tillbaka så har liksom 80-talet har absolut en identitet jag kan se, och 90-talet i viss mån och 60- och 70-talet absolut, men sen är det som du säger, det flyter ihop allting. Allt. Efter millennieskiftet är en gröt i min hjärna.
Jag fattar inte hur de, jag börjar tro på dem som säger så här att om du minns 60-talet så var du inte med. Ja, men de som har så knivskarpa liksom minnen av alltihop. Eller så var det enklare att binda upp tiden då, att man minns, ja men det var då Beatles precis släppte Rubber Soul, så det kommer jag ihåg att då.
Det släpptes så mycket mindre grejer. Ja, alltså allt mindre grejer blev ju, det blev ju en mer monokultur på den tiden.
Ja, för jag kan ju fortfarande minnas här, just det, då släppte The Strokes sin första skiva. Då gjorde jag det här. Men det är nog sist, när inte det finns längre. Då är det är fan att man inte har något. Det är som när man försöker tänka på svensk historia, att man, om man kan regentlängderna så har man mycket lättare lättare att bara orientera sig.
Man kopplar under man behöver Carl, liksom någonting, men Carl den Gustavs tid.
Precis, 2000-talet har ju inte riktigt fått något sånt, tänker jag. Jag minns, jag började med Facebook kanske 2006.
Man kanske det är MySpace-äran, Facebook-äran.
Och det blir så mer, ja.
Kanske. Men jag minns det för när jag gick i högstadiet och vi liksom hade historia.
Ja.
Och jag kände så här, fan, jag har ju ingen koll på det här. För det är omöjligt att få en överblick av världens historia.
Ja.
Men jag kände mig så dålig på det liksom. Att det var så här, när jag kan. För det var liksom, man kunde pyttelite om någonting. Och jag kände mig verkligen sämst på historia.
Mm.
Men sen kom jag ihåg att jag fick en femma. Jag blev så chockad då. För det var så, jag kan ju ingenting av det här. Men det var väl att jag...
De andra kunde absolut ingenting.
Nej, men jag var kanske lite intresserad ändå. För så, tänkte så här, det här vill jag lära mig av, men jag har ingen koll.
Nej, men det är väl så, ju mer man vet, desto mer vet man att man, förstår man att man inte vet.
Ja, just
det är väl
det,
klassiskt liksom. Mm. Att bara att du tänkte den tanken betyder att du kunde mer än 90% av dina klasskompisar i alla fall.
Nej, jag känner fortfarande så med historia. Att jag har extremt dålig koll.
Ja, men det är, alltså, tänker man på så här langobarderna så bara får man ju panik.
Ja, det liksom kan vara första gången jag hörde det.
Ja, men att man inte kan placera det, att det kan diffa på liksom 1000 år.
Ja.
500 år i alla fall, vad man placerar. Men jag tror att du och jag ligger kanske ändå i den översta procenten.
Kanske, det är möjligt. Det är så svårt att ha koll på Sveriges befolkning, vad de kan. Och...
Ja, men... Jag tror nästan alltid... Jag läste en bok om hjärnan. Mm. Där det stod så här att man undrar ofta liksom var man befinner sig på normalfördelningsspektrat. Liksom.
Mm.
Men bara att du läser den här boken, stod lite självgott av den författaren att skriva. Det innebär ju att statistiskt så är du i den översta kanske 2,5%.
Mm,
och
ja.
Det betyder även att alla, så gott som alla du känner är där också.
Mm.
Alltså, om man tänker på liksom alla jävla män, det räcker ju bara kolla vad som finns på tv liksom, så känner man, jag brukar tänka så här att det finns 3/3 av befolkningen. Så det finns liksom den tredjedelen som tittar på Melodifestivalen, den tredjedelen som är liksom för fina för det.
Mm.
Så finns det liksom en tredjedel som är helt jävla av banan.
Det är en ganska stor del av befolkningen som är helt jävla av banan.
Ja, men det tror jag. Men jag tror liksom att...
Av banan på vilket sätt?
Ja, men ibland när man säger så här att någon är liksom smartare än medlet, så tänker jag så här... Jag såg någon så här artikel som delade så här att det sägs ofta att liksom politiker är så dumma i huvudet, men här har vi siffror på att de flesta ligger över medel. Så tänkte jag så här, men fattar ni hur lågt medel ligger? Alltså fattar ni? Alltså det är jag skulle tippa... Nej, jag vet att... Alla som lyssnar på den här podden är övermedel.
Ja, ifall de inte sitter i en bil med,
ja, men bara att veta att en podd finns tror jag betyder att du är övermedel.
Ja, kanske det.
Alltså
ja,
medel är väldigt lågt att stötta. Nu har du
att lite veta att en podd finns.
Nej, men jag tror nästan det kan faktiskt vara så. Att bara du lyssnar på en podd så har du bevisat att du är... Det betyder alltså hur dumt det än är med poddar liksom. Det är bara killar som sitter och pratar och bla bla bla. Men bara sitta och palla och lyssna på när två för ett samtal i en timme. Jag tror det är tillräckligt krävande för att hälften av befolkningen bara absolut inte.
Ja.
Då blir de som när du tittar på The Wire. De hänger inte med.
Jag känner lite att du för som lite Hitler-retorik här. Att du
jag tycker liksom... inte man ska slå ihjäl dem som inte kan lyssna på podd.
Det kommer kanske vara ett senare steg i din propaganda. Ja, men att du lite försöker få dem som, liksom, som är på din sida att se sig som bättre än andra människor.
Nej, jag tycker bara att jag tycker man får aldrig skryta om att man är över med. För medel är så himla mycket lägre än vad vi föreställer oss. Ja, men om man tror att man kan lite historia så kan man jättemycket historia, tror jag.
Ja, kanske. Jag fick en... det var igår morse. Jag vaknade och hos min mamma. Uh-huh. Och jag var på väldigt gott humör för det har varit med mycket skoj. Uh-huh. Och då så sa hon så här, ja, du håller på med det här. Men du hänger ju inte med i vad som händer i världen.
Nej.
Och så sa jag, vad tänker du på nu? Är det så här Ryssland och alltså Putin och Trump, eller är det att Nordkorea har provsprängt av Japan, eller vad är det du tycker är värst nu? Och där började min mamma höja rösten och blev lite aggressiv så här. Bara genom att ställa den frågan att du inte vet vad det är som är värst just nu, det bevisar hur lite insatt du är.
Att du räknade upp många saker.
Men hon sa, för då var det ju då Nordkorea som var det stora. Ja. Och hon var arg på mig.
För att du inte visste det.
Men jag kände till det.
Ja, men
jag
var, men du kunde inte värdera det så.
Hon sa att men världen är en värre situation nu än någonsin. Det är så här jag minns det.
Uh-huh.
Och sen sa jag, nej men är det inte sånt som man alltid tror, men att det ligger ungefär på samma nivå hela tiden.
Ja, precis.
Så sa hon, nej, experter. Vet du mer än experterna som uttalar sig? Experterna säger att den här situationen är det värsta som hänt sedan kalla kriget. Så sa jag...
Det är inte samma sak som att det aldrig varit värre.
Nej, jag sa just så, sa det. Du sa ju nyss att det aldrig varit värre.
Mm.
Så sa hon, det spelar ingen roll vad jag har sagt. Och sen så följde det ett mindre bråk då hon var väldigt arg på mig. Och hon tyckte att hon kom ju inte ens ihåg då var Nordkoreas president eller ledare.
Nej.
Jag har svårt att komma ihåg det också. Kim Jong-il. Eller Kim Jong-un tror jag han heter. Men jag sa ju så här, men du är inte, du ligger på en nivå, du är kanske lite mer insatt än jag. Och jag ligger på en strax nivå under, och sen finns det många som kan ännu mindre än jag.
Ja.
Jag förstår inte riktigt varför du blir arg på mig nu för att jag ligger strax under dig insatt i. Och så sa han, för att du uttalar dig som en expert när du inte vet. Så här, det får jag väl göra om jag vill. Så här, jag får bli arg också. Så här, jag tycker det är värre att bli arg. Och hon sa, det tycker inte jag.
Det var ingen bra diskussion. Men hur insatt är din mamma?
Jag utgår från
att ni har ungefär samma källor, att ni läser Aftonbladet och Expressen. Och
ja, hon läser väl DN, jag läser Metro skulle jag säga. Mm. Och sen så surfar jag ibland på Aftonbladet.
För det är inte så mycket, ens insatthet hjälper ju inte. Nej. Så mycket.
Men jag kände lite att hon var arg på mig för att jag inte var orolig. Alltså så att hon kände sig orolig, för sen började hon prata om min privatekonomi. Mm. Och jag sa, det är lugnt alltid, vi pratade om olika saker om min privatekonomi. Mm. Så sa jag så här, till slut, jag oroar mig mindre över min privatekonomi än över Nordkorea. Och då sa hon, då är jag nöjd. Och jag tror att hon var nöjd för att jag kände någon form av oro överhuvudtaget.
Ja, ja.
Men det är så här, hon blev nog lite provocerad av att jag gick runt sorgfri.
Ja, men den oron...
Den hjälper
ju inte henne.
Nej,
så mycket.
Nej, det hann jag inte riktigt ta upp.
För hade det varit något, alltså hade det varit så här att det börjat bli så här antisemitiska fraktioner i Sverige, så att judar i Sverige måste liksom kanske vara på sin vakt.
Tror jag, om du frågar min mamma så är det så.
Ja, men då kan man förstå så här att då kanske man ska hålla koll, men det är så, för då kan man påverka sitt eget öde.
Genom att gömma sig på vinden då, eller?
Ja, eller fly till något land där de har det bättre, eller vad som helst liksom. Mm. Men just det här att gå runt och oroa sig för att Kim Jong-il ung ska bomba Philadelphia eller inte, eller vad han nu ska bomba. Säkert något på andra kusten. Men det hjälper väl fan ingen?
Nej, det gör det inte. Men jag har märkt ganska många... Alltså,
man har ett ansvar att vara orolig.
Ja, det är väldigt... En av de mest provocerande sakerna jag har sagt i ett rum med kompisar och bekanta var att jag inte hade några problem.
Ja.
Det var ett tillfälle jag kände att jag inte hade några problem. Nej. Och det är folk... Började koka av ilska.
Jag har försökt något liknande med att ha som att identifiera mig som 100% psykiskt frisk. Jag tänkte att det skulle liksom provocera lite, men det gjorde det inte.
Men att vara lite för optimistisk och känna lite för lite oro, det har jag märkt att det är provokativt.
Ja, det är roligt tycker jag. För att jag har också en väldigt optimistisk liksom, i det privata i alla fall.
Mm.
Att allt talar ju för att allt ska bli bättre och bättre, tycker jag. Mm. Så har ju livet varit
egentligen för min del sen jag började jobba med stand-up liksom. Mm. Eller innan dess. Jag tycker nästan, jag får nog säga att varje år jag levt har varit liksom lite bättre än det förra.
Ja, jag skulle nog säga att det är som Sveriges ekonomi, en hackig kurva uppåt för mitt privatliv. Att det så här, finns dippar.
Ja, det finns så lite dippar. Sådär,
men sen finns det på det stora hela så har det blivit bättre och bättre.
Ja, precis.
Och med de orden...
Vilka här, vilka durtoner att ringa ut i.
Mm. Leave on a high note. Mm. Med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter K. Svensson.
Fullbordat samtal. Tack till min klippare Marcus Blomgren som under namnet Marcus Brumgren driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto. Missa inte det.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.